Hej och välkomna till avsnitt 1146 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste som hänt i USA och ja, kör igång.
Ja, vi kan ju börja säga att det är allt fler svarta nu som börjar bli kritiska mot hur sporten, det här, vad ska man säga, här woke society, vad ska man säga, de här galenskaperna som pågår inom vänsterliberalismen, det liksom har ju smittat ner hela sportvärlden nu, både NBA, basket och NFL, fotboll och så vidare, va? Så både svartare på en väldigt känd svart journalist som heter Jason Whitlock, han har kritiserat NFL nyligen för att vika sig för, vad ska man säga, Black Lives Matter-krav, att man gör vad som helst nu. För att man sysslar inte med sport längre, utan man har blivit bara en aktivistorganisation. Charles Barkley, som är en väldigt, väldigt känd basketspelare, för detta proffs då, en av de bästa i amerikansk historia. Han kritiserar också nu öppet hur galet att sportvärlden i USA har blivit en total cirkus som inte åstadkommit någonting annat än att bara förstöra sporten. Så att allt fler börjar liksom börjar inse nu, framförallt att svarta börjar prata om det här nu öppet. Vita törs ju inte det, därför att då blir man ju rasist och nazist direkt. Men nu, jag tror att fler och fler börjar vakna upp och det här liksom är fullständigt galet som pågår. Att liksom man kan inte ha sportevenemang i USA längre utan att det ska urarta i massaktivism.
Nej, ja, det är bra. En dum fråga, men woke, vad betyder det? Det pratas mycket om det ordet och jag vet inte vad det betyder. Alltså,
hur ska man översätta det? Man kan väl säga att man liksom är ett slags uppvaknande. Man är liksom woke, man är... vad ska man säga? Man kan väl kanske säga att man är en sekt på något vis. Man är en sekt och man tror sig ha en förståelse för världen inom sekten då, som andra människor inte har. Man ser sig själv som bättre, som högre. Man liksom sitter på en högre moralisk nivå på något vis och förstår världen på ett sätt som andra inte gör. Med andra ord, du och jag, vi är liksom anti-woke. Vi är liksom raka motsatsen om man säger så. Vi griper ingenting och vi är rasister och nazister. Så det är grunden människor som är... Som är emot yttrandefrihet, de är emot demokrati, det är egentligen vänsterfascismen kan man säga. Ett enkelt sätt att beskriva det, vänsterfascismen, är ett annat sätt att säga woke.
Okej, ja, det var intressant, det visste jag inte, bra. Okej, fortsätt.
Ja, och vi har ju pratat om det här tidigare då, att det är skådespelare nu, det får liksom inte längre vita skådespelare får inte längre göra voiceovers för svarta roller. Kristen Bell ska ju inte längre göra det, vad var det, någon i... Family Guy, så att nu får ju liksom bara svarta personer får bara spela svarta roller även när det gäller voiceovers. Men det intressanta är att, har du talat om den här filmen, inte filmen då, den här väldigt kända, populära Hamilton, som är då en Broadway-musikal?
Jag har sett den.
Ja, du har sett den, ja. Och det intressanta är ju att många av rollerna så, som många svarta spelar vita roller.
Ja, jag minns det.
Så det här är det otroliga hyckleriet som vi håller på. Vita får inte göra någonting som har med svarta att göra, med svarta längre, va? Men svarta får spela vita roller. Och då är det helt plötsligt banbrytande ungefär. Det är ungefär som i Sverige, va? Att man får håna Jesus, man får måla upp Jesus som homosexuell på tavlor och så vidare och slänga upp det konstmuseer i Sverige, va? Men Gud nåde dig om du råkar säga att Mohammed är homosexuell, va? Då blir du ju mördad i princip, va? Så att det är samma hyckleri här, att det är en dubbelmoral, vissa regler, reglerna gäller inte för samma, utan det är liksom det här rasistiska samhället, att nu är det bara svarta för de får rätt till allting, men vita ska då liksom mer och mer och mer diskrimineras.
Jag minns inte om jag sa det här eller om jag bara skrev på Facebook, men det finns en filmatisering av Stephen Kings Dark Tower, alltså Mörka tornet på svenska, och revolvermannen där, Roland som han heter, Stephen King bygger honom på, alltså föregångsmodellen är Clint Eastwood, och alla vet ju hur Clint Eastwood ser ut, han är ju liksom definitionen av en amerikansk cowboy. Och det här är en revolverman då i den här filmen, bokserien då. Och i filmatiseringen då spelades han av den här svarta skådespelaren som heter Idris Elba. Eller om det är tvärtom, jag vet inte. Men han är svart i alla fall, det är poängen. Och alla som liksom tänker på Roland, huvudkaraktären, de tänker Clint Eastwood. Så jag menar, ja, jag tyckte det var helt fel. Jag tyckte det var helt kortslutning. Jag tyckte inte alls att det passade med honom. Så att där var också ett sånt exempel då.
Ja, och det är just den här dubbelmoralen. Att det är okej åt ena men inte andra. Det är allt baseras på hudfärg. Så de som gnäller på liksom att antirasisterna är de som allt handlar om hudfärg nu. Och det är det som gör att det samhället de skapar är en extremt rasistiskt samhälle som de själva liksom bygger upp utan att begripa det.
Ja.
Ja, vi kan gå vidare här. Det var ganska intressant. Det finns en väldigt, inte superkändis, men väldigt hyfsat välkänd skådespelare i USA. Han är en svart man. Han heter Terry Crews. Han är en sån här, du har säkert sett honom i många filmer som man känner igen när de baserar på utseende, men inte kanske namnet nödvändigtvis. Han har ofta sån här, inte huvudrollen, men en hyfsat stor biroll i filmer. Så han var intervjuad av den här CNN-reportern Don Lemon, som är en totalt galen. Och Terry Crews, då, den svarta mannen, han hade ju mage då att säga att jag vill att USA ska förena, vi måste börja förena oss nu. Vi kan liksom inte, vi kan inte börja dela upp oss baserat på hudfärg och religion, utan vi ska förena oss, vi borde förena oss som amerikaner. Och oavsett vilken hudfärg det är, vilken religion det är, vi måste börja hitta saker som kan förena oss och saker som förenar oss, helt enkelt. Och det låter ju rimligt, tycker man ju. Men Don Lemon, den här CNN-reporten, han blev skitförbaskad och tyckte att det var det värsta han hade hört. Man får inte alls tycka att man ska förenas. Människor som olika hudfärg ska inte förenas. De ska nu delas upp baserat på hudfärg. Så att tanken på att man ska förena människor oavsett hudfärg, det går inte scenen med längre på. Utan, jag menar, det här är liksom rasismens grundpelare, va? Som scenen nu går ut och säger att om du menar att vi ska förenas oavsett hudfärg, då är du ju galen. Det är liksom, jag har svårt att beskriva ord. Jag förstår inte vad som händer längre.
Nej, men alltså, det här är vänsterliberalismen som har gått woke, om man säger så då. Och
precis.
Jag menar, det är ju helt, de är helt galna. Och jag menar, media är galen, demokraterna, politikerna, de har helt alltså styrt, jag vet inte, det är svårt att beskriva. Alltså, de enda med sunt förnuft nu kvar i USA, det är republikaner. Det är inte svårare än så.
Ja, precis är det så. Och då kommer vi återgå till Seattle, Washington. Inte återgå, men vi har pratat om Seattle, Washington. Det är ju fullständigt galen stad. Och Seattle, Washington har nu haft kommunanställda, de här som är kommunanställda i Seattle, Washington, har haft möten med deras vita anställda. Så de har med andra ord haft specialmöten med människor som är vita och anställda av Seattle. Med andra ord, man börjar dela in människor i hudfärg där. Och om du var vit, så uppmanades du i det mötet att säga upp dig från jobbet och bereda det jobbet för en svart person istället. Att säga upp, med andra ord, de sa att det här måste du göra om du är vit, så måste du göra de här sakerna för att inte vara rasist. Säg upp dig från jobb, i princip gå och ta självmord. Ungefär, det var det jag gick ut på, va? Och det är helt vansinnigt att man nu börjar liksom dela upp människor på hudfärg. Om du är svart, om du är vit ska du komma på mötet, och då ska vi tala om för hur fruktansvärd vidrig människa det är baserat på din hudfärg. Och sen för att du inte ska vara en vidrig människa, de här uppoffringarna måste du göra. Med andra ord, du måste ge bort ditt hus ungefär, ditt hem. Och det är liksom, återigen, vänsterliberalismen nu, de är ute efter att utplåna vita människor.
Mm. Men alltså, hela poängen är att det här sker ju bara i demokratiska delstater. Det finns inte en republikan i USA som skulle acceptera det här. Så jag menar, det här kommer innebära på sikt att demokratiska delstater kommer att typ kapsejsa och republikanska delstater kommer att gå bra för. Det är inte svårare än så.
Ja, absolut. Vi kan ju till exempel titta på alldeles nu, det finns ett många företag har ju stuckit från San Francisco nu och börjat och sticka till Texas och Arizona istället.
Mm.
Och alldeles nyligen så var det finns en entreprenör i USA som är en dollar, vad heter det, billionaire på svenska, vad heter det fan? Miljardär. Dollarmiljardär. Och driver ett stort företag i Seattle, Washington. Och han har gått ut och sagt att han ska flytta hela sitt företag till Austin, Texas. Och anledningen är, den stora anledningen, han kallar det för att jag vill att mina anställda ska vara fria. Bor i Seattle. Han grundar företaget i San Francisco. Men San Francisco sen blir ju ett vänsterliberalt helvete. Då flyttar han till Seattle, Washington. För att undkomma den här vänsterliberala vänsterfascismen.
Mm.
Sen flyttade han till Seattle, Washington, och nu har det blivit vänsterfascism i Seattle, Washington. Så han flyttade nu till Austin, Texas. Av stora anledningen till det är att han vill att sina anställda ska kunna leva ett fritt liv. Med andra ord, de ska kunna ha åsiktsfrihet och kunna tycka och tänka. De ska kunna vara konservativa, liberala, ha olika åsikter utan att det ska bli, vad ska man säga, ha den här vänsterfascistiska polisen som då ska straffa dig om du tycker fel, va?
Det är intressant, så det är inte bara för att det är lägre skatter i Texas liksom, utan det är en annan.
Absolut inte, Texas har ju lägre skatt, så jag menar, det är inte med, men stora anledningen, för jag har hört flera intervjuer av honom, jag har läst mycket av honom, liksom han skrivit artiklar i olika medier, i stora amerikanska medier, de här Wall Street Journal och så vidare. Han har varit i Fox News flera gånger intervjuad, och han pratar just om det, att frihet, Jag vill att mina anställda ska kunna leva i ett fritt samhälle, och Seattle, Washington och San Francisco är inte ett fritt samhälle längre. Jag kan inte helt enkelt, jag vill inte ha den bördan på mig att de ska leva. För att bokstavligen, vi har människor i företaget som är konservativa och de är livrädda helt enkelt att bo här.
Mm. Ja, men då har vi ett exempel på exakt det jag var inne på, liksom, att demokratiska delstater kapsejsar och ja, folk som vill på något sätt leva i frihet, de flyttar till republikanska delstater.
Ja, ja, vi kan ju till exempel titta på Apple. Storföretaget Apple, de håller på att bygga en jättestor ny fabrik i Austin, Texas. Mm. Nu vet jag inte, nu kanske inte det är politiskt drivet överhuvudtaget, va? Men storföretagen som bygger stora nya fabriker gör det inte längre i Kalifornien eller på västkusten, de väljer Texas. Naturligtvis, Texas har väl lägre skatter och kanske lägre, vad heter det, cost of living, levnadskostnader att bo. Men folk börjar begripa, storföretag börjar begripa att om du ska hitta den bästa, liksom, de bästa anställda, the most talent, då måste man även vara öppen för att kunna anställa oavsett om du är konservativ eller liberal eller vad det nu än är. Om du slår upp ett företag i San Francisco eller Seattle, då din talent pool är bara vänsterliberaler. För konservativa får inte flytta dit helt enkelt, va? Som andra ord, hälften av talent pool är utesluten om du öppnar upp. Om du istället smäller upp ett företag i Phoenix, Arizona eller i Austin, Texas, då har du liksom 100% av talent pool du kan rekrytera ifrån.
Ja, men det är intressant. Jag menar, Amazon, de har väl sitt huvudkontor i Seattle. Jag menar, undrar vad kommer hända med dem, tror
du? De håller på att öppna upp ett stort nytt huvudkontor och expandera. Var tror du de expanderar? Texas.
Ja, okej, det visste jag inte. Okay.
Jajamän. De vill ju expandera i New York, du kommer ihåg. Men
ja, det gör
jag. AOC, de skickar ju, hon vill ju inte ha dem där, va? Så att storföretagen som Amazon, de säger att okej, vi behöver expandera. Då börjar man titta på, okej, nu var det inte kanske politiskt sett varför Amazon vill expandera i Austin, Texas. Men det är heller inte helt uteslutet att politiken spelar en roll. Mm. Återigen, därför att de vet att om de ska rekrytera en massa bra anställda, då måste man helt enkelt det måste vara ett politiskt klimat. Mm. Dels har det ju med skatter att göra, rent konkret politik, men även ett åsiktsklimat där människor kan ha skilda åsikter utan att bli i princip ihjälslagna.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Jätteintressant där, och jag kan ju säga till de som lyssnar att du är själv företagare, så du vet vad du pratar om, liksom. Så att, ja.
Ja.
Okej, nästa nyhet.
Jag tänkte ta upp att, minns vi pratade om det för ett tag sedan, att det var en massa vänsterliberala aktivister som skrev ett brev och tyckte att det här är cancel culture. Jag tror vi nämnde det från podd för ett tag sedan, några dagar sedan. Bland annat J.K. Rowling och Noam Chomsky, och så massa kända reportrar som skrev att det här är cancel culture. Så vänsterliberalerna håller på med, det liksom håller på att gå till helvete. Man inskränker yttrandefriheten för mycket helt enkelt. Man måste helt enkelt tagga ner helt enkelt, va? Men det tog ju inte lång tid förrän hundratals vänsterliberaler, kända vänsterliberaler, vad ska man säga, skrev ett brev själva och var skitförbaskade på det första brevet. De sa att det här är fruktansvärt att ni ska nu, att jaha, ni är emot cancel culture. Ni är alltså, och i princip sa att ni är alltså fascister och ni är nazister ni också nu. Alltså, okej, så enkelt är det bara. Att det liksom, det är ju, med andra ord, en grupp vänsterliberaler värnade om yttrandefriheten i ett brev, och de blev, vad ska man säga, förföljda nu av andra vänsterliberaler som bara, tusan håller ni på med, är ni för yttrandefrihet och demokrati, det ställer vi inte upp på längre. Det är ja. Galet alltså.
Ja, det, ja, verkligen. Mm. Ja, du får återhämta dig och fortsätta.
Jag tänkte, det här är ju också galet. Jag såg det var i det här i något av de här sociala medierna, flöden, att liksom att folk har blivit så extremt hudfärgsfixerade, och det liksom är igen, det är grunden på rasismen. Jag skickade den till dig för några dagar sedan. Jag tänkte bara, jag vet inte ens hur personen är, det spelar egentligen, det är absolut ingen roll, det är liksom ingen känd person, det är bara en vanlig person. Men personen skriver att min boss är en svart kvinna och min chef är en svart kvinna och min chefs chef är en svart kvinna. Det kan inte bli bättre än så. Med andra ord, man säger att hela din uppfattning om vem chefen ska vara baseras på kön och hudfärg. Meriter spelar ingen roll. Karaktärsdrag spelar ingen roll. Om du är en svart kvinna och om du har en boss som är en svart kvinna och om du har en boss som är en svart kvinna, då har du liksom, då är det liksom utopia ungefär.
Ja, vilka galningar,
och det är liksom,
alltså. Ja.
Allt bygger på hudfärg och kön. Har du rätt hudfärg och rätt kön, då liksom då lever du i himlen. Då liksom är det, ja, då är det himlen ungefär. Det är som att jaha, så kvalifikationer spelar ingen roll, karaktärsdrag och så vidare, det kvittar. Så länge det är rätt kön, Och rätt hudfärg.
Ja, det är en vansinnig värld alltså. Jag kan börja slänga in en sak i sådana fall, men jag kommer ihåg det. Det är att jag har börjat köra videos på YouTube. Och varför säger jag det nu då? Det är för att jag är ju inte vit, utan jag är ju, vad säger man, mörkhyad då. Och ja, jag vet inte om det hjälper när man är konservativ, men så är det i alla fall. Jag tänkte att det kan vara bra att synas också, inte bara höras i det här klimatet. Så jag tänkte att jag gör en YouTube-satsning. Och ni som vill, ni kan följa mig. YouTube-kanalen heter Amerikanska nyhetsanalyser. Och det är där jag kommer att lägga upp mina videos. Och jag publicerade en tidigare idag. Har du sett den, Björn, förresten?
Jag tittar på den. Jag började titta på den i morse. Jag tror för några timmar sedan.
Okej, okay, just det. Ja,
Ja, den dyker upp i flödet.
ja, just det, just det. Ja, det var det. Lite reklam där. Men du kan fortsätta.
Ja, vi kan ju gå vidare här. En före detta New York. Vi har pratat om det här förut, New York City. Brotten har ju, framförallt våldsbrotten har ju ökat enormt i New York de senaste veckorna, va? Och Bill de Blasio skyller på att det är coronapandemin som liksom att som att okej, okay, det är coronapandemin, därför kommer Björn Olsson gå ut och skjuta ihjäl någon på gatan ungefär, va? Men så funkar det inte naturligtvis. Utan det är ju kopplat till att poliser helt enkelt inte kan göra sitt jobb längre och vill inte göra sitt jobb, och de ringer in sjuka, de bryr sig inte liksom, de vet att det går inte att göra sitt jobb. Så i alla fall, så en polischef sa, han sa då, en före detta polischef sa i New York att New Yorks framtid vad gäller kriminaliteten ser väldigt, väldigt, väldigt illa ut. Han räknar iskallt med att brotten kommer, och det kommer liksom gå tillbaka till 70-80-talet innan Rudy Giuliani helt enkelt. Att New York kommer att bli en riktigt, riktigt kriminell våldsbrottsstad igen, som Rudy Giuliani städade upp.
Ja, det är helt fruktansvärt. Jag menar, Rudy Giuliani får ju mycket skit just för att han är liksom, han har sina lite konstiga videos, och han liksom, ja, så alltså, han får ganska mycket skit idag. Han fick inte det för 15-20 år sedan, men nu får han det. Men jag menar titta på de här två, Andrew Cuomo och Bill de Blasio. Och Bill de Blasio är värst då, men båda två är ju samma skrotkorn egentligen. Och jag menar, de lyckas inte styra upp där. De lyckas inte hantera den här situationen. Och så var de ännu liksom fler vänstergalningarna, Alexandria Ocasio-Cortez och de här riktiga socialistgalningarna liksom. Så jag menar, helt uppenbart, alltså demokrater kan inte styra städer, för de faller alltid för grupptrycket, om man säger så, utan det behövs republikaner som liksom stiftar politik utifrån principer. Det är precis det som behövs, och det är det som saknas i New York.
Ja, det är inte grupptryck, jag menar, det är inte den stora gruppen som trycker på, utan den här, vad ska man säga,
den skrikiga
gapiga, och den är väldigt liten egentligen, men det är den de faller i. Det är liksom obegripligt, det är den de faller för. Och så fortsätter de bara falla för den så att de får som de vill. Även om det är en väldigt liten grupp. Stora majoriteten befolkningen i New York City, de vill ju inte ha de här galenskaperna. Det här har jag sagt förut, och det här är absolut sant. Titta på statistiken i Chicago, i Baltimore, i Detroit, i Los Angeles, i New York nu. Vilka är det som skjuts ihjäl mest på gatorna nu när man har liksom dratt tillbaka poliserna? Det är svarta amerikaner. Det är afroamerikaner. Det är de som råkar ut, som är offren för våldsbrotten. Jag menar, vi har ju pratat om det i någon podd för inte så länge sedan. Massa barn skjuts ihjäl kors och tvärs på gatorna nu, så det är svarta barn som skjuts ihjäl.
Ja, men det här visar ju liksom lite grann att det var Richard Nixon som pratade om the silent majority, och att vad de han ville locka, och republikaner är ofta det att vi pratar till er, den breda massan liksom. Och jag menar, jag tror att i det här valet, om någon gång det här kommer bli viktigt att prata till the silent majority, så kommer det bli i det här valet, skulle jag tro.
Ja, visst är det så. Det var ju så det var i förra valet med. Men folk gapskrattade genom. Jag trodde ju aldrig Trump skulle vinna förra valet, för att alla pratade om att Hillary. Det är som i Sverige med att ingen sa, ja, Sverigedemokraterna kommer ju, de är ju, det är ingen som, ingen, in, ingen röstar ju på dem ungefär, men folk går ju till valurnan och så håller de käften liksom hemma och så vidare. Man har ett köksbordskonversation med familjen, men aldrig utanför. Jag är ju samma sak. Jag menar, Vermont. Jag menar, jag vågar inte gå ut och säga att man kan bli ihjälslagen här med, i alla fall. Liksom, man kan ju råka ut för saker, och det som gör det så fruktansvärt. Jag har bott i Louisiana, vilket är en sydstat. Och det var betydligt säkrare att vara en demokrat och liberal i Louisiana under 90-talet än att vara en republikan eller Trump-fan i Vermont idag.
Ja, det är rätt intressant. Jag menar, det är intressant. Om man ska ställa en fråga, anser du att de konservativa som du har bott tillsammans med, i alla fall i sådana miljöer, att de är mer toleranta än liberaler?
Absolut. Skillnaden på det är att konservativa, om de bara tycker, de säger liksom liberaler bara fuck you, och sen så vänder de ryggen till och går vidare och liksom sysslar med sina saker, va? Vänsterliberalerna tolererar inte. Konservativa tolererar vänsterliberaler, så att okej, okay, du får tro det, skiter vi inte mitt problem, men jag vill inte ha något med det att göra ungefär. Men vänsterliberaler tolererar inte att du har en annan åsikt. De vill försöka vända din åsikt, och om de behöver använda våld för att vända din åsikt, då är de beredda att ta till våldet för att använda den. Det är skillnaden. Att det, våldet, det här hetset och hatet och våldet, det upplevde jag aldrig när jag bodde, jag har bott i Arizona med, och då, som var då betydligt konservativ då än det är nu. Och det var samma sak, att konservativa, jag tror det finns ett högre moral, att man på något sätt accepterar åsiktsfrihet och yttrandefrihet på ett annat sätt. Vänsterliberaler idag, jag vill påpeka det här, vänsterliberalismen i USA idag är inte vad liberalismen var under ens Bill Clinton under 90-talet. Vänsterliberalismen idag, det är inget annat än fascism helt enkelt, va? Så när vi pratar om vänsterliberaler, vi pratar inte om, ordet liberal borde egentligen inte komma in i bilden där, för det är inte liberalism vi pratar om längre, utan det här är vänsterfascism, och det är den som håller på att sprida ut sig.
Jag håller med, väldigt bra term, vänsterfascism, det måste jag börja använda, verkligen. Ja. Nej, men det, alltså, det där är mina erfarenheter också. Jag menar, jag är konservativ, jag har ju många vänner som helst som är vänster och sådär, inga problem med det, men tvärtom, om det är vänsterfolk som är politiskt inne i politiken liksom, då är det liksom, ja men vad är du för konstig typ? Alltså det är alltid den attityden, men den har inte jag mot dem liksom, så att det, nej visst.
Titta på Sverige till exempel, vilka är det som går ut på gatan och kastar tegelstenar? Om Vänsterpartiet skulle göra en demonstration på torget, då kommer du inte att se en massa sverigedemokrater som slänger tegelstenar efter dem, eller hur? Det, så funkar det inte bara, va? Men så fort Sverigedemokraterna, det blir tegelsten som flyger kors och tvärs. Så vi ser ju på gator och torg vilka som ligger bakom våldet, vilka det är som är intoleranta, va? Det spelar ingen roll vad vänstern säger, det är de som är intolerant, punkt slut. Precis samma i USA.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, fortsätt med fler nyheter.
Jajamän. Vår gamla vän Ilhan Omar, den här vänstersocialisten då från Minneapolis,
islamisten,
förlåt, precis, hon som då pratar om att vi måste ta hand om varandra, och hon liksom har alla dessa fina ord, men hon är ju inget annat än en fraud, vad det nu heter. Det visar sig nu att hon har i USA då så får man ju donationer för att köra sina kampanjer liksom, för att man ska ha råd att göra politiska kampanjer, och då samlar man in donation, man liksom, folk donerar pengar till kampanjer. Det har ju visat sig nu att Ilhan Omar tog $878,000, med det är ju mångmiljonbelopp det här i svensk kronor, va? Och skickade de pengarna, gav de pengarna till hennes makes företag. Hon bara donerade dem till makens företag, som andra ord att hon pratade om att man ska, hennes politik bygger då på att hetsa, hata mot kapitalismen, och att folk tjänar massa pengar och inte delar med sig, samtidigt som de pengarna som hon får genom kampanjer och donationer och så vidare ger hon till hennes mans företag. Så att återigen, vänsterliberala vänsterfascism cyklar i ett nötskal.
Verkligen, och jag läste också att hon är väldigt anti-Israel, Ilhan Omar, och även Rashidat Tlaib. Och nu är det kommer ju vara val i hennes kongressdistrikt nu i höst. Och då är det många grupper, pro-israeliska grupper, APEC tror jag, de gör nu allt för att hitta någon kandidat som kan utmana och besegra Ilhan Omar. Så att jag hoppas verkligen att det sker, men ja, vi får se i höst.
Hon representerar ju ett valdistrikt i Minneapolis som är till stor del somaliskt, med somalisk bakgrund, va? Ja. Och somalier är väldigt, det är liksom somalia är ju liksom ett klansamhälle, va? Det är ju samma i Sverige, men somalier, det är liksom klankulturen som gäller, och det är samma här, det är klankultur. Med andra ord, alla röstar på samma, så att de kommer rösta på henne, och hon har ju då och somalier i USA, precis som i Sverige, extremt bidragsberoende, va? Så att så länge hon lovar att bidragen ska fortsätta liksom komma till somaliska gruppen, va, så kommer hon bli omvald, så att hon blir svår att slå.
Hon vart ju klaninröstad, och det var ju likadant med Miljöpartiet i Sverige 2018 också i valet. Det var från Göteborg någon kvinna från Somalia som jag inte kan namnet på, men ja, just det. Ja, okej, okay, fortsätt.
Ja, jag tänkte också säga att Joe Biden har ju Joe Biden börjar kopiera politik och slogans från Donald Trump. Det här är mycket intressant. Så Joe Biden han använder sig nu av Made in America som sin slogan. Made in America. Och han också går ut och säger officiellt: köp amerikanskt, satsa på amerikanskt. Vi behöver, liksom, med andra ord, han säger precis det Donald Trump har sagt i många år. Så han försöker nu härma det som Donald Trump, vad ska man säga, har satsat på och visat sig väldigt framgångsrik med. Så han försöker å ena sidan ta avstånd från Trump och säga att Trump är liksom en nationalistisk galning, och i nästa andetag säga att köp amerikanskt, made in America, så att han liksom vill rida på den vågen, samtidigt som han försöker ta avstånd. Och det här är också intressant, Joe Biden har nu också gått öppet ut och sagt att han ska höja skatterna, så nu har han verkligen satt liksom, nu finns det en konkret skillnad mellan Trump och Biden vad gäller skatter. Biden kommer att höja skatterna, punkt slut, det har Biden sagt rakt ut, så nu vet vi att skatterna kommer att höjas. Och det Biden inte förstår, det här är intressant. Biden pratar också om, och det här är en slogan som han tog från Fox News faktiskt. Så Biden har stulit en slogan från Fox News. Så Fox News har länge pratat om Main Street versus Wall Street. Mm. Att Trump vann därför att han vill investera i Main Street. Liksom så Fox News har pratat mycket om Main Street versus Wall Street. Framförallt en journalist av Fox News som heter Neil Cavuto, som är väldigt bra. Och Joe Biden har också börjat nu alldeles nyligen börja prata om, jag vill satsa på Main Street, inte Wall Street. Så jag ska höja massa skatter på Wall Street för att investera i Main Street. Det som Biden inte förstår, Main Street är alltså då, vad ska man säga, vanliga amerikaner, liksom medelklassamerikanen typ, så här, vad ska man säga, blue collar worker. Okay? Det som Biden inte begriper, och det här är väldigt farligt, han förstår inte att Main Street, jag är Main Street, liksom vanliga personer, va? Våra stora delar av våra pensioner investerade i Wall Street. Så om du ska börja bestraffa Wall Street, då kommer du att bestraffa Main Street med. Därför att Main Streets investeringar för pensioner är 80-90% säkert investerat i Wall Street.
Mm.
Och det tror jag inte Biden begriper. Så om Biden kommer att gå efter Wall Street nu, då kommer folks pensioner, inkluderat mig själv, att sjunka. Jag kommer att ha sämre pension på grund av Biden. Så han förstår inte kopplingen mellan Main Street och Wall Street. Och det är farligt.
Jätteintressant. Och sen tror jag också att majoriteten av amerikaner, de vill inte ha höjda skatter. Alltså jag tror att det är ju bara de här vänsterextremisterna som vill det. Jag tror inte att det handlar inte bara om de rikaste, att de inte vill ha höjda skatter, utan även medelklassen vill det inte. Så att,
självklart. Det är inte vem vill ha höjd skatt. Anledningen att demokraterna gillar höga skatter är att ge demokraterna kontroll. Ju högre skatter du har, desto mer kontroll får du inom staten. Och ju lägre skatter du har, desto mer frihet får du hos människor.
Ja,
och
demokraterna hur kan han tro att det är en vinnarfråga? Det är det jag undrar.
Ja, de lovar ju, han begriper ju det, att det är som Bernie Sanders sa. Du lovar ju en massa, vi ska ge gratis, det är gratis, allt är gratis. Och då liksom går det ju inte längre att vara tyst om att säga att allt är gratis. Men vi måste ju betala det på något sätt och höjer vi skatterna. Så att det är liksom enda lösningen, va? Så att jag tror att Biden har fattat att jag kan liksom inte mörklägga och dölja. Det var ju det som Bernie Sanders gjorde väldigt länge. Han mörklägger ju och döljde ju. Han sa, liksom, han ville ju inte prata om höjda skatter. Va? Han sa att allt ska vara gratis. Och så frågade folk, hur ska du betala för det? Va? Då sa man, ja, det är klart att högre skatter som gäller. Va? Biden tror jag har fattat nu att han kan liksom inte gå och säga att okej, vi ska ge allt gratis, men vi ska inte höja skatterna. Så jag tror han på något sätt försöker balansera de där två variablerna. Men jag tror inte det kommer att... jag tror folk går inte på det. Va? Framförallt när vi har... Ta bort vänsterextremisterna, va? Oberoende väljare och normala demokrater, de kommer ju inse att oj, höjda skatter, det betyder att jag får mindre pengar i fickan, och så säger det, och så kommer det att gå så här, va? Där tror jag Biden kommer att få problem. Han får svårt att förklara varför han ska höja skatterna helt enkelt för vanliga människor.
Ja, på tal om valet då, det finns en statsvetare som heter professor Helmut Norpoth heter han, och han har kommit med, han har gjort en modell då där han haft, som har han använt på att analysera val sedan 1996, och han har haft rätt i, ja, jag tror i alla val utom kanske år 2000, men han i alla fall, han säger att det är 91% chans för Donald Trump att vinna valet i öst, säger han, enligt den här modellen. Och det är ganska intressant, och jag har inte läst detaljerna här, men han har i alla fall en ganska bra track record, den här professorn, och ja, det låter väldigt bra om det skulle stämma.
Ja, ekonomin är ju alltid viktigt i amerikansk val. Det här, it's all about the economy, stupid, right?
Mm.
Så det kommer absolut att bli, och Trump leder precis varenda opinion poll, så leder Trump på ekonomi. Eftersom ekonomin är svajig nu, det ser bra ut, folk blir anställda, man, det är osäkert kring ekonomin nu, va? Då tror jag att man kommer att se Biden som det är alldeles för osäkert, han är ett för osäkert kort. Och människor tittar nu och hör, okej, Biden är ett osäkert kort på ekonomin, och han kommer att höja skatterna samtidigt som jag har förlorat jobbet på grund av corona och jag har mindre pengar. Hur fan ska det gå? Så att jag tror att många just nu, tror jag, även om man ogillar Trumps uttalanden och ditten och datten och personlighet kanske och så vidare, så tror jag att man kommer att se att vi vet vad vi får av Trump vad gällande ekonomin. Och jag har en familj som måste ha mat på bordet varje dag. Och även om jag ogillar Trumps senaste tweet, så i alla fall vet jag att med Trump som president så kommer min familj få mat på bordet. Med Biden så kanske det går åt helvete för familjen.
Ja, verkligen. Mm. Okej, fortsätt.
Ja, vi pratade om det här Michael Flynn. Vi har pratat om det förut, så om du vill fylla i liksom detaljer kan du göra det. Men Men hans domaren i det fallet i alla fall blev ju overruled, beordrad av en högre domstol att helt enkelt helt enkelt lägga ner åtalet.
Mm.
Men domaren nu vägrar det. Så domaren, det blir intressant, domaren vägrar följa en högre domares order att lägga ner åtalet Michael Flynn. Så nu måste det, så frågan, det här är intressant. Hur löses en sån konflikt? En domstol, de kan ju liksom inte bara skicka en polis och vad ska man säga, arrestera den här domaren. Va? Men det här är intressant. Det är första gången som jag har hört talas om det, att en lägre domare vägrar följa en högre domares domslut.
Mm.
Så det ska bli intressant att se. Så jag menar, Michael Flynn, fallet kommer ju inte gå vidare. Va? Men rent juridiskt sett, hur kommer det här, liksom, en lägre domare vägrar följa en högre domstolsbeslut? Juridiskt sett, hur kommer det liksom att sluta?
Ja, men någon gång så måste ju den högre domstolen vara avgörande, och vill han inte lyda den lägre domaren, då måste man ju skicka dit polis, känns det som.
Visst, och det visar ju också att han är aktivist. Han ger inte upp, han är aktivist ut i fingerspetsarna. Och det är sådana domare som inte borde finnas, helt enkelt.
Ja,
tycker man ju.
Ja, helt sant, absolut. Ja,
vi kan ju snacka om, du vet... det här statyn av Christopher Columbus blev ju liksom nersliten, var i Baltimore för några dagar sedan, va?
Mm.
Om du kommer ihåg.
Ja.
Och Nancy Pelosi har ju gjort ett uttalande nu som är häpnadsväckande, kan man ju tycka, va? Att hon sa ju rakt ut att people will do what they do. Med andra ord, folk gör det de vill. Med andra ord, man förstör en staty och Nancy Pelosi bara rycker på axlarna. Ah, folk gör som de vill, va? Jag tror inte hon hade sagt samma sak om till exempel en staty av Martin Luther King hade blivit nersliten.
Nej, då hade de pratat om rasism och vad hemskt Trump är och sådana saker. Verkligen, verkligen. På tal om statyer så har vi pratat också nu om en staty. Jag kände inte till det här memorial faktiskt, men det finns något som heter Stone Mountain Confederate Memorial. Och det här ligger i Georgia och i DeKalb County, Georgia. Och det är alltså en ingravering i sten på de här tre stora kända sydstatsledarna, presidenten Jefferson Davis och generalen då, Robert E. Lee, och sen så, ja, den andra då, Stonewall Jackson. Och det här är alltså en ingravering i ett slags berg på de här, och det brukar kallas the granddaddy of all Confederate monuments, brukar det kallas tydligen. Och nu är det aktivister då som vill få det här, ja, såklart och förstört också och sådär. Och jag har bara sett bilder på det här, jag har inte sett liksom själva, alltså jag kände inte till det, så jag har bara sett bilder på det häromdagen, och det var rätt coolt tyckte jag, såhär att ingraverat i berget, och jag hoppas att det här blir kvar, därför att jag anser inte att sydstatssymboler i första hand ska förknippas med rasism, utan snarare med liksom det övriga sydstatsarvet. Det representerar så mycket mer än slaveri och rasism och så. Så att jag hoppas det blir kvar, men det känns som att det här har verkligen blossat upp till en riktig konflikt nu.
Det här vi pratade om förut, att extremvänster som framförallt håller på med det här, det handlar ju inte om rasism, utan det här handlar ju om att bryta ner ett helt samhälle, en hel demokrati, med andra ord att förstöra hela samhället och civilisationen och försöka bygga upp ett nytt samhälle, en ny civilisation baserat på kommunist-marxistiska värderingar ungefär. Så det här handlar ju inte alls om sydstater, utan det här handlar enbart om en revolution, att försöka förstöra ett samhälle och bygga upp det på ett nytt sätt, från grunden alltså, med liksom tabula rasa ungefär.
Ja, verkligen.
Och det är det som är det farliga.
Ja, jag kan berätta om saker också, vad de svinner på det, som jag också lärde mig bara häromdagen. Och det finns att, alltså nu när vi pratar om Black Lives Matter, så alla de som vill driva ner monument. 2019, alltså bara förra året, då startade New York Times ett projekt som heter The 1619 Project, alltså projekt 1619. Och det här årtalet då, det är ett årtal man menar. Och det år som USA grundades, det var 1776, när man då förklarade sig fria från Storbritannien. Men det här året 1619, det handlar om första gången det kom en slav till USA, eller till det som senare blev USA. Och då menar man i New York Times, alltså det är de som leder det här, att de menar att det är det här året som borde vara början för liksom, när man liksom räknar vad som USA 1619. Och att man ska betrakta allt i USA som liksom ur ett slavperspektiv. Och de har ju haft liksom historiska rådgivare till det här då, och väldigt många rådgivare har sagt att det här är liksom, ja, ni kan inte se komplexiteterna, det här är inget bra projekt, därför att ni förstår inte historien, är det väldigt många liksom historiker som har sagt, och de bryr sig inte om det, utan de kör på det här i alla fall. Och de målar om ett narrativ av att USA är en rasistisk nation, har alltid varit det från början, och rasism genomsyrar hela USAs historia. Sen pumpar man ut det, och jag menar, om det är den bild man pumpar ut, då kommer folk att tro så. Då kommer svarta att tro så och känna att jag kan inte känna mig hemma i USA för titta, och så läser de den här New York Times historien. Och jag menar, det här är inte sant. Jag menar, jag har lyssnat på massa experter som har pratat om det här nu, och de har sagt att det här är det de gör, det är helt förkastligt, därför att USA är en komplex nation. Och när Thomas Jefferson sa det han sa, så gällde det alla amerikaner, även om det inte liksom implementerat att stå när han levde, men det gällde alla amerikaner. Och det befästes under inbördeskriget, och liksom Thomas Jefferson är allas president, Abraham Lincoln är allas president, och Frederick Douglass, den svarta liksom antislaverikillen, han är allas symbol också för frihet. Det är det allting handlar om, frihet. Och sen så har liksom man inkorporerats i friheten i liksom gradvis, stegvis. Så att liksom bara liksom vara så här narrow-minded att allt handlar om slaveriet är verkligen att förringa den amerikanska historien.
Jag förstår egentligen inte vad New York Times är ute efter. Vad vill de försöka åstadkomma? För det enda som de kan åstadkomma med det här på är ju faktiskt ett splittrat samhälle och i framtiden ett raskrig. Jag menar, Det är väl egentligen det de är ute efter.
För det är jag det man hetsar inte fram. Nej.
Man, genom att bara hålla på och bråka om slaveri, vita hatar svarta, vita rasister, det skapar ju ingenting gott. Det förs ju ingenting gott med sig. Det är som vi ser i Sverige, va? Det här med att nu helt plötsligt är alla svenska rasister, så Sverige är världens minst rasistiska land, och migranter flockar ju från dem i Sverige. Men ändå i Sverige, det är svenskarna så fruktansvärda rasister, va? Så de flyr från länder som är otroliga rasister egentligen till Sverige, som är i princip inte har någon rasism alls, va? Och sen så är det svenskarnas fel. Så vad är det man vill åstadkomma egentligen? Jag begriper liksom inte vad New York Times är ute efter. Och det här som är fruktansvärt, för det bara skapar ju nya konflikter, och man blåser upp konflikter som kanske egentligen aldrig finns. Det är liksom artificiella konflikter.
Ja, nej, men det här, det är marxism skulle jag säga. De vill driva ner amerikanska, de tror inte på liksom USAs grunder, därför att man inte gjort så här. Men ja, det är bara att säga så här idag. Så vi har kommit till punkten när liberalerna, demokraterna och en stor del, inte all, men en stor del av media är helt förlorat. Utan de enda med sunt förnuft, som jag sa tidigare, just nu, det är republikanerna och konservativ media. Det är bara så. De andra har tappat allt vett. De är woke. Ja. Det nya ordet jag nyss har lärt mig av dig idag.
Precis, och jag tror också att, jag tror som sagt att det här återigen, det här är en liten grupp människor, liksom afroamerikaner, medelafroamerikanen liksom, som jobbar och sliter och gör rätt för sig, håller på. De har ju inte tid och lust och energi att hålla på. Det här vita överklassmänniskor, det är som vi pratar om, det här våldsgrejerna som skedde då med demonstrationerna, de här upploppen och allting. Det är massa jädra snorungar och överklasseliten och medelklasseliten som håller på med sånt här skit. För de har tid och pengar att göra sånt där, va. Vanligt folk, de jobbar ju, sliter, och de vill ju försöka sätta mat på bordet för sin familj, va. De har inte tid att hålla på med sånt här. Utan det här är människor som har för mycket tid på sina händer och för mycket pengar på, liksom, och, i fickan. Så att de blir uttråkade för att hitta någonting för att på något sätt ställa till problem för alla andra, va. Jag kan inte tänka, för att vanliga amerikaner, som jag går till gymmet och jag går hit och dit, och när man tittar på folk, och även om man stöter på, svarta eller vita eller asiater eller vad nu är, vi tittar ju inte på varandra som att nu ska vi slå ihjäl varandra bara för att du är vit eller du är svart. Man hälsar på varandra på ett helt annat sätt. Så det som media håller på att blossa upp, va, det är någonting som man liksom, när man, det är kusligt, väldigt obehagligt när man tittar på människor på gator och torg, som att media blossar upp det här att vi ska hata varandra. För det är media som liksom talar om för oss att vi hatar varandra.
Ja, verkligen. Ja. Fortsätt.
Jajamän, jag tänkte säga att Joe Biden har nu accepterat 3 debatter mot Donald Trump. Han vill bara debattera 3 gånger. Och det är 3 gånger för mycket än Biden egentligen ville ha, va? Men det är väldigt många olika regler som gäller. För att man vill inte låta Biden debattera för mycket, för man vet att det kan ju gå fullständigt åt helvete för Biden, va? Så Bidens team håller nu på att skriva en regelbok som är längre än Bibeln ungefär, just för att man inte ska kunna hålla det. Man försöker dra ner, 3 var 3 för mycket tyckte ju Bidens team, men i alla fall, så att man försöker nu få klura ut hur kan man få Biden att debattera mot Trump under ett regelverk som gör att Biden kan ha chans att vinna en debatt, va? Och jag menar, om CNN gör debatten, då kommer ju naturligtvis jättesnälla, för då förstår man hur det går. Min gissning är att Fox News måste få göra en av debatten i alla fall. Det hoppas jag, det är övertygad om. Annars blir det ju...
Men... Sen tror jag debattreglerna, jag tror att det är Federal Election Commission som bestämmer de här reglerna ytterst när det kommer till det allmänna valet. Primärvalen tror jag inte att det är så, men då bestämmer bara partierna. Men nu tror jag att det är Federal Election Commission faktiskt.
Det är mycket möjligt, jag har inte riktigt koll på sånt där. Men att Bidens team försöker i alla fall nu att ändra regelverken och att skapa nya regler. Så att det kanske är det de är ute efter, att helt enkelt gå efter den kommissionen då för att skapa nya debattregler. För de inser att det är den enda chansen de har. Gå vidare här, vi pratar om det här med hur vänsterliberalerna är jädra hycklare, och Bill de Blasio, hans namn kommer upp konstant i våra debatter, i våra podder verkar det som. I alla fall, Bill de Blasio har förbjudit alla folksamlingar i New York igen på grund av corona. Men han ger en typ av folksamling för fortfarande sker i New York. Black Lives Matter-demonstrationer. Kan det bli mer hyckleri än så?
Nej.
Då är vi där igen. Man tillåter inte demonstrationer eller folksamlingar så länge du inte... Så med andra ord, så min tanke är ju så här, va? Om man skulle gå ut som en folksamling och ville liksom gå ner på beachen ungefär och lägga sig på stranden med ett gäng folk, då ska man ta med sig en Black Lives Matter-flagga ungefär. Då är man lugn. Det är liksom undkommande där.
Jag läste också någonstans, om det var i New York eller någon annanstans, en annan stad, kanske Chicago, jag minns inte, men då var det var ett vitt par som höll på att måla över. De hade alltså målat Black Lives Matter på gatan, och då var det ett vitt par som målade över det, och de tyckte väl att nu städade vi upp liksom, och de vart polisanmälda för att de målade över Black Lives Matter. Och jag menar, ja, och så var det någon slags, inte vet jag, alltså det här gör ni, ja, de vart liksom, de fick skit för att de gjorde det i alla fall.
Ja, det ska bli intressant om du blir polisanmälda, för om det har med yttrandefriheten att göra. Det kan ju vara vandalism också.
Mm.
Men vi får se med det. För att gå vidare här så tänkte jag bara nämna att flera städer nu i USA har beslutat att inte skicka poliser till problem som inte är våldsrelaterade. Utan man har bland annat varit St. Petersburg i Florida, som ligger vid Tampa, Florida. De ringer man 911, vilket är, vad ska man säga, vad heter det, 112, är det väl? Om det inte är ett våldsbrott inblandat, då kommer inte polisen att komma. Det betyder att man ska istället skicka socialsekreterare. Och det här tror jag inte folk riktigt begriper, va? Så till exempel, ett exempel var, om det är en person som är hög på droger och inte har begått ett våldsbrott, då är det inte polisen som ska rycka ut längre, utan då är det en 65-årig socialsekreterare, en liten tant som ska komma då. En person som är hög på droger, risken är väldigt stor att det urartar i våld väldigt, väldigt snabbt. Mm. Punkt slut, så är det bara, va? Och då ska då en liten socialtant då på 65 bast åka hem till hemmet för en person som är hög på droger och försöka lösa det här problemet, va? Och det kan ju gå väldigt snett. Så att min gissning är, precis som att dra ner poliserna i samhället gör att våldet ökar, fler blir ihjälskjutna. Det ser vi statistiken i varenda amerikansk stad, inkluderat New York City, va? Och framförallt de som drabbas av de svarta. Okay. Vi kommer att se samma här. Nu skickar man inte längre poliser till icke-våldsbrott. Vi kommer att se att våldsbrotten kommer att öka, för våldsbrotten mot tjänsteman kommer att öka, eftersom poliserna är tränade att agera mot till exempel personer som är höga på droger och kanske vet hur man ska liksom försvara sig då, medan en socialsekreterare kanske inte alls har chans att försvara sig. Så vi kommer bara att se ytterligare fler våldsbrott ske som av det här, där det är liksom oskyldiga människor blir drabbade, helt enkelt, va?
Ja, vansinnigt fortsätter. Och ja, har du fler nyheter?
Jag tänkte säga att Robert De Niro, han är ju då en Donald Trump-kritiker. Han gick ut i en intervju nyligen för att prata och sa att det är jättesynd om honom. Därför att han förlorar ju flera miljoner dollar nu på grund av corona, va? Det här är Hollywood-eliten, vänsterliberala eliten då i Hollywood, som har noll pejl hur vanliga amerikaner har det under dagarna. Så Robert De Niro beklagar sig nu på att han inte längre kan tjäna sina mångmiljonbelopp i dollar på grund av coronakrisen och att han inte kan filma lika mycket längre, va? Samtidigt som vanliga amerikaner förlorar sina jobb och i princip inte har någon mat på bordet längre, va? Och sen så gnäller han då på att Donald Trump är si och Donald Trump är så, va? Så vi ser den här Hollywood-eliten som gapar och hatar Donald Trump, hur otroligt disconnected den är med vanliga människor. Samma vanliga människor som röstade fram Donald Trump. Och det där är liksom det stora glappet i USA. Ja. Mm. Hollywood-eliten begriper sig inte på. Det är inte liksom påpassligt att liksom Hollywood-eliten nu beklagar sig över att de inte tjänar tillräckligt mycket pengar längre. Nu är det kanske dags för dem att hålla käften, helt enkelt.
Ja, precis. Något annat?
Ja. Jag såg att 150 stycken poliser i Minneapolis, det var ju då där George Floyd blev mördad av en polis, dödad av en polis. Och 150 stycken poliser i Minneapolis har nu alldeles nyligen sökt, vad ska man säga, PTSD, den här post-traumatic, med andra ord. Problemen som har skett med alla de här upploppen och allting, att de inte har något stöd från politiker och så vidare. Allt fler poliser börjar söka, vad ska man säga, hjälp för att mentalt kunna hantera att arbeta för en organisation som polis när det inte finns något stöd längre för det man gör. Med andra ord, det har liksom blivit, med andra ord, det här PTSD, det är samma då som soldater som varit med i krig kommer hem med liksom en massa då traumatiska upplevelser. Så poliser i Minneapolis nu, allt fler poliser runt om i USA börjar få PTSD, inte på grund av jobbet utan på grund av att de kan inte göra sitt jobb på grund av att de undermineras så fruktansvärt av politikerna.
Just det.
Och det vet man att då kommer det gå åt skogen.
Ja, visst. Ja, något mer?
Jag tänkte nämna då att det finns ett företag, och det här visar också hur vansinnigt liksom hur det vänsterliberalismen och hur sinnessjukt det är. Va? Det finns ett företag i USA som heter Goya, och det är ett de tillverkar mat, liksom ett matproduktionsföretag som ägs av latinamerikaner, och de anställer då tusentals latinamerikaner som då, ja, som deras anställda, va. Och ägaren då, och liksom grundaren av det där företaget, gick ut och sa att jag stödjer Donald Trump, han har gjort ett jättebra jobb med ekonomin, va. Och det tog inte lång tid förrän det företaget nu har börjat att vänsterliberaler ska bojkotta det företaget. Och AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, har gått ut och sagt att det här, vilket vidrigt företag det här är. Och det är som att, okej, vänta nu, det här är ett företag som har donerat ton, som donerar flera ton mat, liksom massor av mat, donerar gratis till människor som svälter i USA. Mm. Och det ägs och drivs av minoriteter. Och de anställer i princip bara minoriteter. Men tydligen så nu så ska man bojkotta och förstöra det företaget därför att ägaren gillar Donald Trumps ekonomiska politik.
Mm. Ja, det ser mycket. Och Donald Trump hade ju någon slags event också för företagare som var latinamerikanska företagare om dagen, kan sägas. Och han pratade väldigt gott om dem och sådär. Så att, ja, just det. Ja, okej. Okay. Fortsätt om dagen mer.
Jag tänkte säga ett par till. Det var en... Det var bara hur... Att... När man inte längre kan ringa polisen i USA, det här liksom börjar bli tecken på det, vi pratade om det, att när man inte kan ringa polisen då börjar folk skjuta varandra istället. Så i Florida så var det ett inbrott i ett hus, och personen som då, det var det tre personer som bröt sig in i ett hus, och husägaren då, han beslutade sig för att inte ringa polisen, utan han tyckte det var bättre att ta sitt eget vapen, han sköt ihjäl alla tre. Och det är liksom, det är så det slutar, va? När vi inte längre kan ringa polisen, när vi vet att polisen inte kan komma, det finns ingen liksom, när polismyndigheten inte längre funkar, va? Då skjuter man ihjäl folk rakt ut bara. Och det är liksom det är ungefär som sker, va?
Ja.
Yep.
Ja, just det.
Jag tänkte också nämna snabbt att det var ett fall i Detroit av en person som sköts ihjäl av polisen för inte så länge sedan. Och det var en man och som blev ihjälskjuten, en svart man som blev ihjälskjuten av polisen, och den svarta mannen då, när liksom det började då hetsas mot polisen att polisen skjuter ihjäl och polisen mördar svarta och så vidare och så vidare, va. Sen visade sig det att video har just kommit fram, de här bodycamera som det finns då, så har det släppt en bodycamera som polisen hade på sig, och det visar sig att personen som blev ihjälskjuten, den svarta mannen som blev ihjälskjuten, sköt först mot polisen. Så med andra ord att vänstermedia och aktivisterna gapade och skrek om att den här personen blev ihjälskjuten av polisen i Detroit, och vilka fruktansvärda, nu har de mördat en svart man igen. Sen kom videobevisen ut igen, och då visade det sig att polisen skulle göra en arrest. Den svarta personen, ja, personen då, drog upp ett vapen och började skjuta mot polisen, och polisen försvarade sig helt enkelt och sköt ihjäl personen, va. Och det är sånt där som narrativet som vänsterliberal media och de här aktivisterna driver, att det är bara polisen, va. Istället för att säga, okej, polisen blir beskjuten först. Mm. Polisen har rätt att försvara sig i det läget. Ingen snack om det, va? Men det är liksom förstör hela narrativet.
Ja, verkligen, verkligen. Mm. Ja, har vi några mer saker?
Sista grejen kan ta upp är att högsta domstolen har nu beslutat att Trump kanske... Demokraterna har ju velat haft Trumps de här tax returns väldigt länge. Ja, de här skatteåterbäringarna väldigt länge. Och det hamnar ju högsta domstolen. Och högsta domstolen punted. Vad heter det? Vad ska man säga? De gav egentligen inget riktigt beslut. Demokraterna hoppades att högsta domstolen skulle säga japp, Trump måste ge ut sina tax returns så att vi kan granska dem. Men högsta domstolen gick tillbaka och sa att nja, så enkelt är det inte. Vi skickar ärendet tillbaka till en lägre domstol. Som andra ord att det här kommer dra ut på tiden, så vi kommer inte att se Trumps tax returns innan valet, vilket var demokraterna hoppades på, va? Så att högsta domstolen helt enkelt, de sa varken si eller så, de liksom bara sa skicka tillbaka till en annan domstol, och sen Trump, om en lägre domstol bestämmer att Trump måste ge ut sina skatteåterbäringsblanketter och grejer, va, då har Trump rätten att helt enkelt att inte följa dem, utan han kan då objecta det där, alltså. Som andra ord att det är bara en, det juridiska liksom röran kommer att fortsätta väldigt länge, så att
okay.
Det blir inga skatteåterbärings vad ska man säga, löpsedlar om Trumps inkomster och så vidare innan valet. Det är inget snack om det nu. Det är liksom begravet.
Just det, just det. Ja, men vad bra, då har vi fått en riktigt gedigen genomgång om det senaste. Så stort tack, Björn. Tack.
Tack så mycket. Ja.
Det var avsnitt 1146 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.